Varmt välkomna till BB-podd på gt.se. Jag som pratar just nu heter Patrik. Han som sitter bredvid mig heter Joakim och han låter nu.
Hej!
Vi har suttit ner med Mikael Stare och kört igenom ett jävla frågebatteri. Och det vill vi servera er här och nu. Börja med första frågan, Jocke.
David Vukovic frågar: vad tycker han om dagens IFK Göteborg med Poja?
Att de har haft en jättebra utveckling och att de har tagit som ett nytt grepp, och det var starkt gjort också att, liksom att hitta rätt efter ett dåligt första år. Så att stor eloge för det arbete de har gjort där, och någonstans smart också att ta in Ferran och någonstans hitta det samarbetet. Så att det är bra jobbat.
Trodde du på undergång där under hösten 2018 när du ser oss stå och nästan spela kvalspel?
Nej, men då såg det ju inte bra ut. Och då klart, då är man ju där och sen är det ödesmatch liksom på Grimsta liksom. Mm. Och det är klart, men då är det också någonstans liksom ironin i att man som spelar som Blåvitt strikt 4-4-2 på bortaplan och sen vinner en grismatch liksom. Så liksom det var ju problemet, och sen så det var ju liksom det, så att där så troligtvis så hade man valt en samma väg och inte fått, ja, uppenbarligen då kan det vara så att man hade liksom, att det hade gått åt andra håll istället. Så fick de en jättebra säsong året efter.
Har ni en sån WhatsApp-grupp med så här, lite äldre fotbollstränare ändå?
Du får ju så gå, jävla gammal
du får ju vara, nej, men när man jämför med de som finns, när de nya spännande inom situationstecken kommer upp.
Du menar att jag är jävligt ospännande?
Fan vad man vet att så här, Pelle Olsson råkar fickringa i den hela tiden.
Där ni sitter där, nu åker de ut. Har ni en sån där ni sitter? Axén är med i den, han tycker inget som är nyttigt bra.
Ja, det finns en stor kollegial liksom respekt bland tränarna faktiskt, tycker jag. Det finns nog de flesta länder, men Sverige är jävligt bra på det faktiskt.
Jag kan nästan bli irriterad på det ibland. Fan, kan inte hata varandra lite mer? Det kan försvaras.
Det är för samma kittel, de bara går runt.
Ja. Jag vet inte, men grund och botten så sitter man inte och hoppas på någon olycka, det gör man inte.
Göteborg frågar oss: bästa spelaren han har tränat?
Jag säger väl ungefär samma varje gång typ, så
ungefär så.
Ja, men man glömmer ju bort så här, liksom, typ, så, men typ så här, Ivan Nobel var jättebra i AIK. Farnerud hade ju sjuk kvalitet. Tobbes avslut alltså det finns ju massor. Det var en liksom Sam Larsson var grym liksom, hade massor liksom så, va. Bra målvakt i AIK, Daniel Öhlund. Vi hade en super liksom brasse liksom i Kina liksom, va. Massa såna här olika från olika perspektiv liksom.
Kommer han undan med det supertråkiga politikersvaret?
Jag hoppas att det inte har varit så här supertråkig i Remanda, så då kan vi liksom gå vidare.
Men jag tänker så här, du har inte haft någon sån här Michael Jordan karaktär så här, passa han så löser det sig.
Åbolo var väl så.
Ja,
han löste ju guldet till sig själv
bra,
nästan.
Bra så.
Johan frågar: hur gick tankarna när Darijan Bojanic blev utvisad helt korrekt men sedan fick komma in igen Öster borta?
Fan, jag glömt bort.
Du kommer inte ihåg det.
Nej. Nu när du säger det, men nej.
Det måste ha varit helt sjukt.
Nej, jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg hur jag reagerade. Shit,
där pratar vi udda här.
Nu har jag ju när du säger så, men jag har ingen känsla liksom.
Och vad sa han, sa i intervjun också om Filip Haglund att han la sig och grät som en liten tjej.
Han föll som en liten flicka, sa
han. Herregud.
Men han var spelare i Öster då.
Ja,
det är skit. Ja.
Fast du fick ändå en spelare i Öster som blev utvisad som kom in igen.
Ja, och vi torskade han, va. Och vi torskade. Ja, det var nog efter cupfinalen.
För det var inte cupen 2013. Ja.
Vilket uppdrag fick han ut mest av, Kina eller USA? Kapten Klipp.
Ja, det var ju Kina.
På alla fronter så att säga.
Nej, men alltså, USA blev ju ett misslyckande liksom, typ. Så jag har egentligen varit alldeles rätt sugen på USA faktiskt, men däremot så var jag som chansen var för stor och bra, så det var som det gick svårt då som att säga nej till hur läget var. Men det är klart att Kina var ju en där var jag i en och en halv säsong och fick vara med om två försäsonger och liksom fick vara med som liksom, så udda liksom grej att liksom att spela i liksom leda, spela fotboll i sånt land med ett lag och liksom besöka roliga platser och konstiga platser och situationer som jag aldrig kommer att få uppleva någon annanstans. Men det är klart att det är en ballgrej liksom att åka runt och spela matcher i 17 stycken olika delstater liksom, och så, men det var liksom, eftersom det gick dåligt så liksom, spelar ingen roll att det är sommar och sol och att det är bra lön i Kalifornien liksom. Så när det går dåligt så går det dåligt och då mår man inte bra över det liksom.
San Jose är kust
San Jose är ju en timme från San Francisco. Eller, så det är som det är Göteborg och Borås liksom. Så det är ball på så sätt, men samtidigt så är det som när man har, när man blir liksom för torsk vecka efter vecka då, så är inte det så att man tycker det är jätteroligt.
Du kan rekommendera det om man inte är fotbollstränare.
Ja, typ.
Men berätta något riktigt knäppt som hände i Kina då.
Ja, men alltså dels så är det ju en de är ju vana med liksom att de är ju ett land som är som där ledaren bestämmer, så de är ju på så sätt så är det ganska så där, lätt att vara ledare för att man blir inte så frågasatt liksom. Däremot betyder det också det att de gör ju till en början bara det man säger. Så är det så att man liksom, att man om man glömmer någon detalj så kan den för samma sak att ytterbacken ska springa som fan, men han ska slå inlägg också, men säger man att han ska slå inlägg så gör ju inte han det.
Någon sorts Forrest Gump situation rakt in i kortlinjen.
Men det var det som var så kul att det gick ju bra där, och dessutom så fick vi jobba med samma grupp ungefär i ett och ett halvt år, vilket gjorde att som i slutet så fick vi till en ganska bra produkt faktiskt typ så att dels det då med hur de känner med ledarskapet, och sen hela grejen med det här med att när man förlorar matcher, du vet, och det är liksom, då är det tre dagar på träningsanläggningen som ägaren bestämmer, och liksom, och samtal där man har förlorat den första matchen på 15 matcher, så är det 6 timmar liksom förhör mer eller mindre uppe på hans kontor, och liksom på samma sätt som att det är liksom att de kommer med värdetransportbussen när man har vunnit match efter matchen och sådana saker, så alltså sjuka grejer så va, så att maträtter som kommer in serverade när vi spelar en match i någon udda provins och sådär typ så det nej, men roliga minnen och ball grejer också att komma in och spela match i Beijing eller spela match i Shanghai och sådana ställen som folk åker på semester, som dit åker man spela match liksom. Så att jag gillade det.
Johannes frågar, vad var det märkligaste som hände under hans år i Blåvitt, på eller utanför planen, men helst utanför?
Nej, men det här korsförhöret på Folkets hus där, det var en udda grej liksom. Så att Andrej Häggblad sa ju det som att det här blir kul innan, så sa han, ja, det gick bra, sa han efteråt också. Så han så stod längst bak och spelade in och tog någon foton liksom.
Andrej. Jävla copywriter Andrej.
Andrej var marknadschef i klubben då, kan man säga, för de som inte var med.
Och jag säger det för att jag dessutom gillar honom som fan, så att men liksom, ja, men det gick ju bra. Han har stått och tagit någon foto som han kan lägga upp på Twitter och sådär, typ. Men jag fick stå där och svettas liksom.
Ja, jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det här, men den frågan som är den mest ställda, och det fattar jag, det är ju det här med den här golfbollen liksom. Alla vill höra om det, och jag kan känna själv att fan, det har du inte berättat det massa gånger, men
ja, det är så många gånger.
Men finns det något nytt på det? Vilken golfklubb var ni på?
Någonstans där ute för
Mjällby,
någon sån här typ så.
Sölvesborg där.
Typ så. Så det är sargad fotbollstränare som kliver av bussen i slips och kostym liksom. Slipsen lite uppknäppt liksom, går ut på bussen, stannar, spelaren går in i matsalen, coach går till vänster, pratar telefon, går in i skogsdungen, bang.
Och ni har precis förlorat mot Mjällby
0-3.
Men var det något efterspel här? Kom det massa folk springande, så vet du vem som slog bollen till exempel?
Säg vem det fucking var.
Äldre kvinna.
Ja. Okej, men då
hon skrek ju får också, så det var okej.
Och det var inte så farligt då kanske. Om det var, nej, jag ska inte ha några fördomar om hur hårt äldre kvinnor slår golfbollar.
Det är jätte.
Nej, den är speciell.
Fan, vad trött du är på det här.
Du är så jävla trött på golfbollshistorien.
Nej, men alltså Fredrik Larsson som fortfarande har ju Blåvitt koppling, som är landslagets sjukgymnast, han sitter ju bakom mig i bussen. Och han har ju liksom, han får ju liksom, han får ju, håller på kvävs av skratt hela vägen från liksom den här, trots 0-3 hela vägen hem liksom.
Det är andra gången hissen är längst ner
och då. Och dessutom liksom när det liksom pumpar in och, först då så är det ju, det här läggs ju ut på Twitter. Mm. Och så ringer någon som, någon som jag upplever då, så kanske inte var det, men jag upplever att någon så här väldigt nybörjare som journalist som ringer,
så de har fått motat fram till telefonen
eller ungefär här typ så, och jag typ har torskat liksom typ så, och liksom ser lite igen det ironiska i det här också. Han sitter ju bakom mig också, så jag liksom ger ju honom lite extra också, han typ sitter bakom mig. Så att, och sen så liksom ja, så att nej men den, det är klart att...
Det episka frågan, hur kändes det? Och du svarar, hur fan tror du att det kändes?
Men det är också det som är, som man kan ta med sig, det är ju ändå intressant att se vilken jävla grej det här har blivit. Alltså det här var länge sedan.
Hur kom du ut på Twitter?
Nej, det var ju någon som var där på den här, på Blåvitts buss var väl där, så var det någon som var där och käka, som stod, jag låg där i avsimma där i någon jävla dung där.
Du bara, nu dödar de Micke Stare här.
Spelar du golf själv?
Nej.
Kommer, det finns inte på kartan eller?
Nej, jag är alldeles för så här, typ, jag är alldeles för all in för det, så jag har inte team.
Men du tränar ju upp mål, det ser vi ju. Mm. Har du någon sport du förhåller dig till? Du spelar ju paddel.
Nej, jag gör inte det. Jag har ju den grejen att jag...
Fan, vad skönt
att höra. Det, man tror
där, dels så är det så att jag är inte tillräckligt bra på bollsporter. Jag är inte tillräckligt som talangfull lärare. Och en sån faktiskt sån cynisk sak, så att jag vill inte bli skadad. Jag vill inte se mig själv liksom, typ så här fet, typ dra någon jävla hälsen så att jag sitter någon jävla rullstol typ på sidan om, typ så på träning typ så där. Så när liksom sker det, så sker ju det, men alltså, varför ska jag utmana ödet liksom? Att liksom att jag ska vara där och spela någon paddel typ så, såna motion. Nej, då kan jag heller, som jag säger, så är otränade människor ska springa, gå och köra på gym. Det är min liksom, det är liksom mitt mantra. Ja. Sen så har jag full förståelse för att man vill spela paddel och tycker det ser ju skitkul ut så. Mm. Men det är, vet du, den nej, jag måste ju få in degen också, så jag kan jobba. Någon... Måste ju, som det är så, jag är fotbollstränare.
Någon gång måste du ta den demonen och slå ut på Listerlandets golf. Vilket det här hålet.
Frågan är om vi ska...
En dokumentär.
Frågan är om vi ska få ihop det på någon form av 10 års jubileum kanske.
Att du siktar på kärringen.
Det var en jättetrevlig tant där som såg till att där maten kunde inte jag käka. Så hon gjorde någon form av lättuggad mat med
det. Det är flytande alltså.
Ja. Så... Sen är det ju så att det är röntgen alltså.
Jo,
dagen efter. Det är röntgen dagen efter.
Vad exakt var träffar
det här precis här i tidningen?
Ja,
så det är röntgen, för det stramar hela jävla sidan. Men det ändå, de hittar ju en sån där typ en gigantisk vaxpropp hittar de. Så det var det som...
Och sen började du höra
en uppsida i alla fall.
Tänkte dig, sitter, har förlorat med 3-0 i röven, sitter en sondmatad sur Micke Stare på en buss, och så ringer en journalist.
Ja, det var, så är det.
Och så svarar du ändå. Ja. Ja. Fredrik Karlsson, han skriver så här: låt han berätta historien om när han satt sig på sätet på bussen på väg hem efter en förlust på varm mat, men inte sa något till någon. Jag tror jag har hört det här någon annanstans, men det är lyssnarna som äger frågorna, va?
Det var ju första matchen mot Syrianska borta.
2012,
så att vi ska åka buss hem efteråt. Och då är ju, då har vi som, då prioriterat innan liksom, att istället för att stanna någonstans på vägen och på någon vägkrog och ta massa tid, så har man beställt mat. Och det liksom finns mat, varm mat serverad, så att man tar med sig in i bussen och äter. Och jag är ju sist in från liksom arenan. Det är ju presskonferenser och hela den grejen. Liksom. Så
stämningen är inte 100.
Den är inte helt 100. Och jag kom in med väskor och kostym och vet jag, allt den här grejen. Typ så. Och någon som har ju, som jag coach sitter längst fram till höger. Och där är min plats. Och någon har ju varit snäll. Liksom. Och så har ställt liksom, liksom köttbullar, mos och sås liksom, och vet det, lingon liksom, i mitt säte. Så jag sätter mig på den jävla grejen. Så det var ju liksom, så att det blev ju en så här hyfsat dålig start på allt på den här säsongen.
Ja. Så. Fick du någon mat?
Nej. Jag fick jag tror inte att jag åt ur den där kartongen som hade käkat runt.
Hur länge satt du kvar på kartongen?
Du var sist på och sist av bussen, kan man säga.
Jag kände att det var inte bara köttbullar, det var mos och sås, kände jag.
Ja.
Nej, inte, ändå inte sugen. Sitter kvar.
Är det kem på en sån kostym eller är det soptunnan?
Det är faktiskt bra fråga faktiskt. Det är inte otänkbart att vi använder Håkan Mills betjänten. Kanske, vad vet jag.
Vi är sponsrade av Garageportexperten.
Det var en garageport som gick upp.
Fan vad fint. Om det är så att ni är ute i garageport köpar tankar, som man ju är ibland,
det
är... så vore det faktiskt helt sjukt av er om ni inte först kollade med en blåvitt kille som Daniel som driver en av Garageportexpertens filialer.
Så är det. Garageportexperten har också nu börjat med ytterdörrar, så är man i ytterdörrar bytar tankar.
Så det är många som är det nu.
Så ska, ja, det är man, för det är renoveringstider. Då ska man också kolla med Daniel. Ta kontakt med oss i BB-podd så förmedlar vi kontakt. Så lovar jag, ta mig fan, att Daniel ger dig tveklöst bästa möjliga deal.
De har en hemsida också, va?
Garageportexperten.se.
Fäskhandlaren frågar: några roliga stories om Sobralense?
Vi kan väl bara säga så här att vet du det, Sobralenses hade många goda sidor. En av hans svagaste sidor var att han inte var jättebra på att hantera att han inte hade körkort, och att han hade också en bil som inte var svart, vit eller grå, utan den var orange, så den syndes ganska tydligt.
Man saknar ändå den tiden när det fanns sådana fotbollsspelare.
Är Sobralense den typen av person som man säger han ska vara jävligt glad att han kan spela fotboll?
Ja.
Är jag rätt på det då, Micke?
Men det är människa med stort hjärta och liksom så. Så att jag menar, det är liksom det... det blev inte jättebra.
Jonas fråga: kan Mikael minnas att han någon gång sa något annat än stort tack i slutet av varje pausintervju med Simor?
Det skulle jag kunna i en sån här kort intervju, så skulle jag kunna säga något, så skulle jag inte behöva köra. Men i de här längre intervjuerna så känner jag mer att ja, då blir det ofta stort tack.
Fast du gjorde ju kortintervjuerna fast med mer eftertryck.
Tack! Var det så?
Väldigt, väldigt snabbt.
Jag vet faktiskt, jag tror inte att jag ser det varje gång, va?
För sen när du varit klar för BK Häcken, så vet jag att du på presskonferensen, nu skrattar du för du vet precis, då sa du stopp väl efter varje fråga.
Så jävla utstuderat också.
Han bara skrattar
nu,
själv.
Nu ska jag göra det här.
Ja, du är supermedveten.
Tix.
Fast det är ju inte, du svarar på en fråga så här: jag har kommit till den här klubben, jag är jättestolt, bla 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 bla. Stopp. Det är ju fantastiskt.
Man måste ju någonstans motivera sig själv också.
Ett vad?
Man måste ju någonstans, det tyder också på hur sjuk människa är.
Ja, det är light-version av Mats Rosell Olsens planstormning. Att jag måste göra det här, det är ett vad.
Samuel frågar oss: vad tycker han skiljer akademin nu från då? Hade han plockat upp lika många spelare i nuläget?
Blåvitt har ju alltid haft en bra akademi. Så är det. Sen är det ju bra ibland att man tvingas att ta upp spelare från akademin. Så att det, i vissa lägen så har man liksom ingen, har man inte så stort utrymme, för man har en stor trupp och så där liksom, och kanske en stor plånbok. Men nu har man ju varit i ett läge där man har varit tvungen att ta fram akademin, vilket har varit positivt. Så det med akademin har varit bra innan, men den är ännu bättre nu. Sen har inte jag detaljinformation, självklart.
Du kan inte alla 16-åringar i Blåvitt just nu.
Men du tyckte att det var schysst att du tog upp Sam Larsson där. Det var bra.
Nej, men vadå? Moberg kommer från U-truppen och Engvall kommer från, har väl varit en kort i U-truppen. Ja. Och liksom Sam Larsson, så menar, det var ju liksom... Absolut, så fanns det ett bra samarbete där.
Men vi pratade om det och har gjort en massa gånger, att de som man inte har sett komma upp från utruppen sällan också då har slagit någonstans. Eller vi hade inget konkret exempel här. Har du varit med om det i någon annan klubb, att man har valt att inte lyfta upp någon som sen har slagit någon annanstans?
Det sker ju, men det finns ju olika vägar liksom. Absolut, sen kan det ju vara, jag menar... Det kan ju vara unga spelare som antingen kommer från akademin eller som rekryteras utifrån. Men som där en exempel som kom, han hade ju, han var ju nästan i samma ålder som en akademispelare. Hur han var 18-19 när han kom. Han skulle likväl kunna komma från egen akademi liksom. Vissa behöver ju flera år för att ta den liksom, en annan väg. Det tycker jag inte behöver vara. Det behöver inte vara ett misslyckande. Det är klart att man borde ha gjort det, men man vet ju aldrig. Nej. Precis på samma sätt som att en spelare som inte lyckas spela, så kommer man till en annan tränare med ett annat spelsätt och en annan miljö, som lyckas man liksom. Man kan inte träffa på allt liksom.
Per Eriksson spottar in mål i Mjällby. Ja.
Men det är stor skillnad att hantera det kontra att spela i Göteborg. Det är stor skillnad. Liksom det är för att vara också hantera allting till storstan och allt det. Men det är inte underskattas.
Henrik Björalt Lien frågar en fråga med lite norsk anknytning. Jag tror att han är norrman eller boendes i Norge eller något.
Rätt säker på det.
Ja, vad tycker du om lunchen i Norge kontra Sverige? Och har du fått ändra på något vad som serveras?
Det är bra. Sen tror jag att det är annorlunda liksom i samhället i stort. Men det är ju som fotbolls ska jag säga.
Det är inte bara mackor där då?
Nej, så det är egentligen det är samma sak. Liksom. Det är som samma nutritionsråd som det som där är i Sverige. Liksom.
Daniel Svanberg frågar, vilka från sin tid i Blåvitt har han regelbunden kontakt med?
Ja, det blir ju lite ledare, målvaktstränare, Stefan Remner har jag kontakt med. Jag har bra kontakt med Fredrik Larsson. Sen är det ytterligare personer där i ledarstaben med analytiken Linda Bredling där och Alf Westerberg har kontakt med någon lite bland. Någon som jag jobbar ihop med liksom.
Men inga spelare som du spelar, hänger
jag,
med?
Jag har liksom, alltså det kan jag säga så här, jag har ju liksom, jag har goda relationer med mina spelare i och med att, som att liksom, det är ju respektgrej liksom så. Det är väldigt få spelare som jag känner som har varit direkt ovänner med liksom så. Det finns något exempel normalt. Men jag har aldrig någon gång liksom haft någon form av kompisrelation med någon spelare i någon klubb någonstans.
Det känns lite mycket stariskt att det är något du har bestämt.
Ja, det har jag bestämt. Jag startade så ung så liksom att jag behövde alltid behålla den auktoriteten liksom, så att jag skulle liksom sätta mig i det. Sen har inte jag liksom levt det livet där man liksom, utan jag har varit fotbollstränare och liksom som fick barn så tidigt och sådana saker. Så jag liksom inte har, men det är inte så att jag samtidigt är så på något sätt socialt missbildad så att jag inte kan liksom föra en dialog med mina spelare eller träffa dem, eller om det skulle vara så att vi skulle ta en fika någonstans någon gång eller till och med middag. Det funkar ju också, absolut. Och sen nu liksom, någonstans så spelarna blir ju äldre, de också. Det är ju spelare som spelade fotboll för 5 år sedan som har slutat spela nu, och då man träffar dem så. Men det är inte så att jag hade någon som är min nära vän på det sättet.
Men var det typ i Gnaget du bestämde dig för det? För då var du, vad kunde det varit, 34?
Ja, något sånt. Ja, men det var ju redan när jag var AIKs tränare i juniorerna.
Ja. Men då hade du ju spelare antagligen som var äldre än dig själv.
Ja. Jag tror att den har alltid varit viktig liksom, att man behåller någon form av distans.
Arvid Larsson frågar oss om snacket med bollkallarna innan varje match. Det här har du varit inne på ibland också, Patrik.
Kanske jag får skit om mycket då.
Ja, du har inte sagt i podd va? Kanske då.
Vet ej. Tidigare spelare som du har haft. Känner jag flera stycken. Ganska bra. Har berättat att du ibland hade ett litet pep-talk med bollkallarna.
Inte ibland.
Alltid. Pep-talk med bollkallarna?
Nej, jag hälsade dem välkomna till matchen och liksom lite grann så gjorde jag liksom en lättare kravspets på vad vi ville att de skulle göra.
Om jag är bollkalle nu och så förklarar du för mig hur jag ska hantera matchen?
Att man ska vara snäll mot alla människor.
Vad säger du?
Jo, vänta nu. Man ska vara snäll mot alla människor. Är det så att du har gått och köpt en stor godispåse? Godispåsen, de som inte är dina kompisar, de bjuder inte godis på. Men han som är din kompis kan du bjuda godis på. Vilket betyder att om du ska kasta bollen till en blåvittspelare så kastar du direkt till bollen så han kan ta emot bollen i händerna. Till motståndaren så studsar du och tar lite längre tid.
Jag vet ju, det finns ju.
Vi kan börja där.
Ja.
Det var det light-versionen.
Okej, okay, ja. Men ta hela vägen då.
Nej, men jag säger inte till en bollkall att han inte ska kasta bollen till motståndarna. Men det är klart att det är skillnad om du vill att du ska få bollen snabbt för att du ska kunna starta, så kastar du bollen på ett annorlunda sätt snabbare än om det är så att jag vill inte dela med mig godis.
Nej, jag fattar.
Men jag är fortfarande snäll mot dig.
Ja. Det finns ju ett, jag minns en väldigt tydligt en match, det är vi möter Gnaget hemma och Celso Borges, bra uttalare. Ska ta en hörna, saknar boll, pekar på bollkallen som tar bollen, lägger den bakom ryggen och pekar på en annan boll längre bort. Var det tydliga instruktioner från Micke Stare?
Nej, men han var ju snäll, han visade att det fanns en annan boll.
Ja.
Han gillar inte lakrits.
Är det bra?
Ja, men däremot så fortfarande, det var fortfarande inom, fortfarande liksom någonstans inom, inom liksom,
gör du det här fortfarande?
Jag har ju gjort det, absolut.
Det var så jävla mycket det, intressant det, på frågan. Det, så,
det. Så förr var det varje match, nu händer det. Ja. Jag tycker det är så jävla roligt.
Men det, är också, det, är... det är så väldigt fint att man inte lämnar någonting åt slumpen. Varje liten centimeter kan ju betyda att man är på rätt sida. Det där röda kortet i Södertälje.
Typ. För mig så är det, jag har gjort det överallt. Sen kanske man inte gör det i Kina på samma sätt. Liksom.
Har du fått skit för det någon gång?
Nej, men varför då?
Nej, men någon som förälder som kommer in och tycker att du lägger orimligt stort tryck på barnen. Bla bla bla. De kan
men jag
få
har
skit.
Gjort det.
Jag förstår väl frågeställningen. Nej, ja, jag tycker att det är
rätt. Jag menar på att jag inte har dragit det för långt. Absolut inte. Det har jag inte, men absolut inte. Men däremot så är det så att menar, för mig inte, är inte vadå, de representerar ju fortfarande, de ska alltså göra, de ska vara schyssta mot båda lagen, inte hålla på, men det är klart att lite snabb normalt till en motståndare och lite snabbare till våra egna. Den är inte ens konstig för mig.
Den sanna versionen.
Det är ju skillnad hemma och borta plan.
Ja.
Eller hur?
Jo.
Det är samma sak som att fansen skriker liksom, eller hur va?
Jag föreställer mig hur du hittar så här, den uppenbara mobbaren i gänget och bara, hörru tjockis, kom hit.
Nej, det där, absolut inte. Nej. Det där för mig. Nej. Det här är ju med all välmening. Och jag tror att spelarna att bollkallarna har gillat det.
Ja.
Det tror jag.
De har känt sig lite delaktiga.
Ja, men klart. Det är klart att det är så. Ja.
Det finns ju mängder av exempel på det också när
ja, men kolla,
vi hade ett landslagsexempel.
Men så finns det ju ett exempel här nu i, var inte Champions League här nu i höstas när Tottenham gjorde ett mål på det.
Ja, bollkallen kastade den direkt sen.
Ja, precis. Ja. Eller hur, va?
Det är praktiskt taget bollkallens inkast.
Sen, men alltså, så länge inte finns det. Jag ser det igen. Liksom, men det är klart, gör lite bättre till sina egna. Sen så liksom, så är det inte, jag vet inte vad reglerna säger typ så, men det är inget som har sagt något till mig.
Men är det olika åldersspann på bollkallarna? Är de alltid samma?
Nej, det vet jag inte.
Jag tänker så här att du kommer dit, vi har Gnaget hemma och så bara, vad fan Andrej, har du tagit hit igen 7-åringar nu liksom?
Ska ha de här precis som nästan är överåriga.
Ja, men ja, precis, har men lite för vuxna. Vältränade och snabba folk. Ser lite såhär suspekt ut. Det är
juniorlaget som står där liksom.
Juniorlaget, såhär, värmer upp innan liksom.
Ja. Gustav Sacka frågat hur hade han firat guldet 2015 om han hade varit kvar. Men det är en så jävla hypotetisk fråga, så jag omvandlar den. Sorry,
han hade
Gustav.
Sovit.
Sorry Gustav. Jag kidnappar frågan. Och jag vet att ni gjorde väl någon inspelning någon gång tidig supportermediahistoria, när man fick skriva på en lapp sådär, vad lovar du att göra om vi tar guld?
Just det, träningslägret.
Vad stod det på lappen?
Har jag fått den frågan?
Du har fått den, men det var inte jag.
Ja, slips, det var... slips som Tuve.
Var det det?
Nej, jag har ingen aning.
Jag är rätt säker på att det var Rickard.
Ja, okej.
Ja. Skitsamma.
Sorry. Sista frågan då.
Är det sant?
Det är sant. Mikael Alvefelt Kvillby. Bra.
Det är ett jävligt bra namn.
Handbollsnamn nästan, va?
Ja, nästan.
Eller så här, man spelade i IFK Norrköping på sent 90-tal typ. Då hade alla dubbelnamn.
Så.
Hur hade Stare ställt upp IFK Göteborgs 11 i den allsvenska premiären i år?
Oj, jag har inte tillräckligt bra koll på laget faktiskt.
Är det något av det mest störande så här, som finns? Det att folk inte ser någonting med träningar överhuvudtaget, utan de bara säger de här 11 borde spela och de borde spela 4-2-3-1, för att det har jag sett att Newcastle gjorde för 4 år sedan en
det
gång.
Finns ju, alltså det är så att folk tror jag vet, kan ganska mycket om fotboll idag. Man har mer information liksom, man ser matcher på tv-sändningarna liksom, det är ganska utbildande liksom analyser innan och sådana saker. Så att jag tror liksom att det är klart att det kan vara, många tror sig kunna väldigt mycket om fotboll. Så det är klart att, men samtidigt så liksom vet jag om att det är så pass komplext liksom, och det är träningarna och det är motståndarna och matchplaner och form på saker och ting, och saker och ting har hänt i i gruppen och man vet om det är någon som har haft någon känning i baksida lår och det är någon som inte kan spela eller någon som kanske inte kan spela eller sådana saker. Så det är hyfsat komplext.
Ja, om man gör det lite mer då till lite mer filosofier här då. Vi satt ju i en podd för några veckor sedan här och försökte lägga det här pusslet som såg ganska omöjligt ut att lägga, speciellt om det ryktas om Marcus Berg in också, att det finns en ganska stor chans till det. Men en av knäckpunkterna var ju Jakob Johansson, som du kanske gärna skulle vilja se i en mittbacksposition igen då. Sist han spelade så åkte vi på 0-5 mot Gävle.
Inte gärna. Jag vill inte gärna se honom. Nej, men om vi saknar alternativ så är det okej för mig om Jakob ställer sig i mittbacksposition.
Personligen så känner jag så här att om man utgår från att Jakob Johansson ska spela mittback, så ser jag ungefär samma sak som att man skulle kunna göra samma misstag som vi gjorde när vi tog hem Gustav Svensson och började med honom som han är defensiv mittfältare och utnyttja hans kapacitet.
Det är att slösa bort
det är en vaskning av en bra mittfältare.
Sen kan han absolut spela där typ så, och det kunde Gustav också göra, men Gustav ska spela centralt mittfält och Jakob Johansson ska spela centralt. Alltså Jakob Johansson var helt ordinarie landslagsspelare för Sverige, så att han inte skulle utnyttja sin bästa position för att bara få ihop någon form av numerär, det blir helt fel.
Ja, för att eftersom mittbackar, där har vi brist. Inne mittfältare, där har vi Alhassan Yusuf och vi har August Ehrenmark. Sorry, August.
Jo, men potentiellt sett så är Jakob Johansson en av Sveriges bästa fotbollsspelare.
Precis.
För samtidigt så valde ju du att sätta ner honom i ett mittlås, samtidigt som du hade till exempel då Jonathan Azulay i truppen.
Ja, precis. Men då var det så att då var det någon form av bedömning hur som man var bäst då, de två spelarna liksom, i det fallet. Så att, men Jakob Johansson, jag säger bara det som att han är så pass bra spelare. Det är ungefär samma sak som att Marcus Rosenberg, liksom att han kommer hem och spelar, han får spela på en kant liksom. Han kan spela på en kant också, men han är ju forward liksom.
På samma sätt då, är det givet att om man har Marcus Berg och Robin Söder att man spelar med två anfallare? För att spelsystemsmässigt så har det ju kanske sett på ett lite annorlunda sätt här under nuvarande styre.
Men det blir intressanta frågor för ledarskapet. Och det är det som var...
Men berätta!
Det var ju den här grejen som ungefär som när jag kom till Blåvet, liksom att man bara man har en plan, och vi kanske inte hade någon riktig plan för hur vi skulle hantera den varianten då, när man kan ha fler spelare på samma position. Om vi hade för många innermittfältare, vi hade liksom, det var Jakob Johansson, Filip Haglund, det var Pontus Warnerud, Nordin Gerzic, Joel Allansson som också var en bra spelare. Ska man bara spela med två? Så att det är klart, det är klart oftast så löser sig grejerna. Oftast är det någon
skadade avstängningar.
Löser sig det. Men det är klart att man måste ha en plan för om alla är friska, vad gör man då? Och någonstans man har någon form av idé kring det. Så. Sen som sagt, ska man inte, fotbollstränare har en tendens att tänka för mycket framtiden och inte så mycket om nästa match. Jag tror att man måste mer fokusera på nästa match.
Och den sista idén då, det är ju vi har någon sorts brist på mittbackar och vi har Mattias Bjärsmy som är med och tränar nu och inte har någon klubb, men det är inte säkert att han är den ultimata mittbacken att stoppa in i spelfilosofin.
Jag har inte tillräckligt bra koll på det faktiskt. Men varför skulle inte Mattias Bjärsmyr kunna spela mittback i ett spelande lag som han spelar i turkiska ligan liksom, som en betydligt bättre liga än allsvenskan? Varför skulle inte han kunna vara, är han dålig med bollen? Det har inte jag sett i alla fall.
Då har ni hört del 2 med Mikael Stare. Inte jättetråkigt att sitta och snacka gamla blåvitt minnen när man har glömt
det. Det känns som att man vill sitta och dricka öl med Mikael Stare och snacka nostalgi.
Ibland har man det bra.
Ja.
Nu ska ni få höra något helt annat faktiskt. Vi har ju en kille som hjälper oss ibland med blåvita musikprojekt. Kristoffer heter han, en kompis till mig.
Du, det är även en kompis till mig.
Jo,
han var fan min kompis före han var din kompis.
Oj, oj, oj. Det här blev konstigt.
Det är ju sant.
Ja. Han är den som sjunger på Hjalmar Jonssons vänsterfot, den här fina gamla loppen.
Han är även den som sjunger bra på What Does the Fox Say.
Ja, och nu har han på med ett nytt musikprojekt som han kallar för Dödsdans. Låter lite ledset sådär va?
Men han är bra.
Ja. Jag tycker att ni ska lyssna på det och ge det en chans, och i så fall gå in på Spotify och lyssna på det igen. Här kommer den första låten från det släppet som heter Aska.